Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Tolkning pågår. En podd för dig som är intresserad av samtal och funderingar kring kommande söndagens evangelietext enligt Svenska kyrkans evangeliebok. Vill du lyssna på tidigare avsnitt så kan du bara googla dig fram till Tolkning pågår, och vi finns på vår hemsida på nätet med alla våra podcasts. Du kan också ladda ner en app, nämligen Acast. Där kan du prenumerera på vår podd och få den kontinuerligt en gång i veckan. Jag som kommer till att sitta här och prata med er idag heter Jonas Persson. Och jag har bjudit in en gäst. Vem har vi med oss idag?
Ni har med er Linnea Jönsson.
Linnea Jönsson, varmt välkommen hit till vår podd.
Tack så mycket.
Ja. Vem är du? Kan du berätta lite för våra lyssnare vad du gör och vad du sysslar med?
Ja, jag pluggar till civilingenjör i medicin och teknik.
Spännande, spännande. Jag då som har läst humaniora, jag är jätteglad att jag har dig här idag. För du har ju de här kunskaperna och de här mönstren som en som har läst humaniora inte har. Allt det där jag inte kan, allt det där jag har varit dålig på alltid, matematik till exempel. Så det är jätteroligt att ha dig här idag. Välkommen till oss.
Tack.
Den här söndagen som vi ska titta på, du och jag, den har rubriken Den yttersta tiden. Och jag tänker så här, vi har kommit in från mörkret ute, vi har satt oss här i mitt kontor med en kopp te och en kopp kaffe. Och ja, det känns ju lite grann att vi har ställt om klockan till vintertid och vi går mot ett kalenderslut. Ett nytt år ska vi alldeles strax möta om några veckor. Samtidigt så är också, vad heter det, kyrkoåret på väg mot sitt slut. Första advent, vårt nyår, det står på glänt där framme. Hur har du det med avslut? Gillar du avslut?
Jag tycker avslut är ganska trevliga. För att då har man en ny start att se fram emot efter slutet.
Mm. Det är så, vi tänker ju oftast liksom mycket i cykler på något sätt, som en cirkel. Att det finns liksom inget slut, utan det finns ett varv och sen kommer någonting nytt och sen kommer någonting nytt. Och det här fortsätter ju, som kristen så har man ju den där aspekten att det fortsätter också in i evigheten på något sätt efter döden. Och idag så ska vi väl slå oss an det mönstret på något sätt.
Mm.
Och evangeliet som vi ska prata om idag, det är hämtat ifrån Matteus. Och det är kapitel 24, 3-14. Så jag tänkte jag läser detta.
Mm.
När Jesus satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram och sade: säg oss när det ska hända. Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut? Jesus svarade: se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: jag är Messias. Och det ska bedra många. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända. Men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Allt detta är början på födslovärkarna. Då ska man utlämna er till att plågas och dödas. Och alla folk ska hata er för mitt namns skull. Då ska många komma på fall och ange varandra och hata varandra. Många falska profeter ska framträda och bedra många. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad. Och budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Ja, Linnea, vad säger du?
Den här är ju ganska tung.
Det är en rätt så kraftfull text. Och vi är fortfarande i trefaldighetstiden. Och trefaldighetstiden, de texterna, evangelietexterna, brukar vara väldigt undervisande. Och det är ju denna också i och för sig. Jesus undervisar lärjungarna om den yttersta tiden. Men den är ju också väldigt, vad ska man säga, någonting att kämpa med, att bita mot. Någonting som jag brukar fråga gästerna, som jag tänkte faktiskt skulle vilja börja med och prata med dig om, är liksom Jesus röst.
Mm.
Det är ju så, vad han säger och hur han säger det. Och jag tänker så här, vad säger han egentligen och hur säger han detta? Jag tänker, Jesus brukar prata ibland i både allegoriskt, han pratar i bilder, han pratar i liknelser, han ger berättelser för att hjälpa till att få människor att förstå, framförallt lärjungarna som oftast inte förstår i alla fall. Men vad tror du om det här som står? Om vi bara tittar på vad Jesus säger ordagrant, är det liksom en symbolik i det här? Är det liksom en bild av någonting, eller är det liksom straight forward? Är det rakt på sak?
Det är en svår fråga faktiskt. Jag tror att det är, eller jag hoppas att det är en liknelse. Att det är så här det känns, liksom, som han beskriver.
Ja.
Att det är känslan i den yttersta tiden.
Varför hoppas du att det är en liknelse?
Jag tycker det känns ganska, det känns som ett fruktansvärt slut annars.
Ja det, jo, det är sant. Det är sant. Man vill inte liksom tro och hoppas på det värsta kanske. Men jag tänker, om vi pratar om Jesus röst, hur säger han det? Är han liksom, man tänker, är han pedagogisk som en lärare? Eller är han liksom skarp på sin ton? Är han aggressiv? Är han mild?
Jag tror att här i alla fall så är han skarp.
Varför behöver man vara skarp?
För att det är ändå liksom, det är den yttersta tiden han pratar om. Och att, alltså han vill inte skrämmas, tror jag inte, men lite åt det hållet.
Nej.
Liksom visa lärjungarna att det här är allvar, det jag pratar om nu.
Tycker du att det här är en läskig text?
Ja.
Det här är eskatologiska, alltså världens slut ur ett troende perspektiv och alltså det är ju inte ovanligt att Hollywood har plockat essenser av det här och också från uppenbarelseboken och byggt rätt så många skräckfilmer på, så att visst andas det lite, alltså väldigt, väldigt, väldigt speciellt mörker på något sätt. Men något som jag tycker är intressant, om man ska börja med någonting, så det här med när lärjungarna frågar, och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut? Och där tänker jag att ja, Jesus ger ju liksom på något sätt rätt så tydliga saker som ska leda oss till världens undergång. Både det här med att folk ska gå upp mot folk och rike mot rike och hungersnöd och jordbävningar på en plats efter den andra. Men sen så ger han ju ingenting om hur vi ska känna igen honom när han kommer tillbaka.
Nej.
Hur ska vi göra det? Är inte det lite taskigt?
Men jag tror han gör det faktiskt för att man ska vara öppensinnad. Och lyssna på människor. För att man inte vet vad man letar efter.
Men klarar vi av det? För det vi måste vara öppna för, det är ju liksom att kunna utröna vad som är en falsk messias och inte. Om andra kommer till att liksom och göra sig anspråk på att vara liksom våra frälsare och räddare. Alltså, det är ju ingen lätt grej att hitta den sanna Jesus.
Nej, men det kanske är det som är grejen.
Hur tänker du då?
Nej, jag vet inte. Jag tänker kanske att alltså, livet ska väl inte alltid vara lätt. Liksom.
Nej, och tittar vi på den här texten så kan det vara rätt så hårt.
Ja.
Men det finns en jätterolig och intressant miniserie från Storbritannien som kom på 90-talet, som heter The Second Coming. Och den handlar just om liksom, mitt i London, pang, tjoff, bom, så kommer Jesus tillbaka i nutid. Inte alls liksom med sandaler och en mantel, utan alltså i en person så träder Jesus in och kommer tillbaka. Och det är mitt under liksom en helg, och det ska vara en jättestor fotbollsmatch, och alla pubbar och alla samlingsplatser är laddade till tänderna liksom. Och ingen vill tro att det är han. Och jag tycker det är så intressant det där liksom. Skulle vi våga tro? Skulle vi våga tro att det är Jesus vi möter? Det är väldigt, väldigt, väldigt spännande, tänker jag.
Mm.
Men så tänker jag på de här de här tecknena. Att folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli hungersnöd och jordbävning på ena platsen efter den andra. Allt detta är början på födsloverkarna. Det här har ju alltid varit en fascination för så många människor att tänka på, alltså, nytta tiden och hitta i vår tid tecknena som leder oss dit på något sätt. Och det här, människor har ju trott, många har ju trott i alla tider att vi har påbörjat den yttersta tiden. Men på något sätt så är det väl, lever vi alltid i det, för de här tecknen kan vi ju känna igen. Vi har en värld där folk reser sig mot folk och riken mot riken, och även hungersnöd och jordbävningar.
Mm. Men det kanske finns flera avslut då. Alltså att avslutet är hela tiden.
Mm. Och början också.
Ja.
Både avslut och början, det pågår kontinuerligt. Den här cirkeln som vi pratade om på något sätt. Alltså att ett varv och sen så börjar någonting nytt. Jag tänker gudsbild.
Mm.
Kan vi se en gudsbild här?
Ja, det kan man väl. Inte ens så positiv kanske.
Vad tänker du då?
Nej, men det som beskrivs som ska hända är ju inte jättepositivt.
Nej.
Ja.
Du tänker på jordbävningar och hungersnöd och att folk ska resa emot folk.
Ja, men exakt.
Mm. Det blir nästan som en ny syndaflod på något sätt. Man skulle kunna tolka det. Det är många som har tolkat det så.
Mm.
Att det finns en gud som inte skyddar oss i detta, utan låter liksom på något sätt det svåra drabba människan. Mm. Slutet, döendet, döden. Och också att gå förlorad, att inte bli räddad. Och det är också många som har genom tiderna också tänkt att det här skulle kunna vara ett straff, ett gudstraff. Och det, för mig blir det väldigt svårt, jag vet inte.
Jag tolkar det här dock som, eller att man kan se det som att det är människans konsekvenser på sig själv. Mm. Många av grejerna här är ju saker som vi kan påverka.
Mm.
Jag tänker nu till exempel på klimatförändringarna som är ny. Ja. Det hade man ju kunnat se som ett tecken på den yttersta tiden.
Ja. Ja.
Men det är ju konsekvenser av vårt levande.
Ja, precis. Precis. Jo, det är sant. Det är sant. Att det här på något sätt också allt får plats i Guds hand, men allt kommer inte från Guds hand, utan det kommer från våra egna händer på något sätt. Mm. Ja, men det är intressant. Och det kanske är liksom vår tids tolkning av början av den yttersta tiden. Den varma sommaren. Allt det som sker på som en konsekvens av vad vi gör mot vår skapelse. Men för det är också där då, alltså, hänger det ihop med det hela? För att då ser jag liksom ett tecken med det här med när Jesus säger att genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. att det här med att vi liksom på något sätt inte tar ansvar för det goda, att det, att kärleken kallnar. För först tänkte jag, alltså, när jag läste den här texten så blev man så hands on på vad det står. Så jag tänkte så här, typ, var det Rida Kato i Mio med Mio som hade ett hjärta av sten? Nej, eller?
Det var Mios
pappa, va?
Ja, det var det nog kanske.
Ja, som hade liksom hade ett hjärta av sten som bara var så kall så.
Mm.
Men hur ska man tolka det här att kärleken kallnar?
Jag vet inte om det är kärleken till skapelsen.
Mm.
Till varandra.
Ja. Och det är ju liksom någonting, alltså det är ju hela tiden det här att Gud är kärlek, står det i Bibeln. Och Guds kärlek på något sätt blir ju också verklig genom vår rörelse och att vi bär kärleken vidare till varandra. Att vi inte på något sätt låter andra saker ställa sig i vägen. Falska messior, kanske. Lite grann det här med Martin Luther, där han sa att det är ditt hjärta förtrösta på. Det är det som är din Gud. Är det en makthavare? Eller är det rikedom? Eller är det något annat? Så är det det som är din Gud, det som är det största och närmast dig och det som tar plats i ditt hjärta?
Mm.
Det är lite så. Ja. Det är spännande. För att det här med det jag brukar fråga också mina gäster, som jag tycker är rätt så spännande, det är det här att om man skulle liksom ta den här bibeltexten och kopiera den, står den för sig själv? Skulle du kunna gå och dela ut den här till människor? Hur skulle människor reagera och bara få läsa den här som är tagen ur sin kontext? Hade vi delat ut Gud är kärlek, så är det liksom på något sätt rätt så lätt att förstå det där fina, goda budskapet, och det är rätt så enkelt när det är rätt så nice. Men det här är rätt så tuff text. Alltså, klara den och stå för sig själv? Ge den sitt budskap bara så här rakt av?
Alltså, jag tror ju inte till vilken person som helst på stan hade ju inte förstått sig på texten, tror jag.
Nej.
När man inte har, man har en gudsbild sen innan.
Skulle den kunna vara skadlig då, menar du? Eller
ja, det skulle jag faktiskt säga. I med den här, alltså, destruktiva gudsbilden. Det beror ju på lite vad man vill ha ut av texten också. Men den speglar inte min gudsbild.
Nej.
Så mycket.
Nej, nej, jag håller med. Men samtidigt tänker jag så här, typ, vad finns hoppet i texten då? Finns det något hopp i texten?
Ja, det skulle vara i de sista meningarna. Om de som håller ut till slutet kommer att bli räddade. Ja. Det blir ju som att hela texten är en prövning till slutet.
Och samtidigt kan jag känna så här, typ, att åker jag hålla ut till slutet? Nej, men jag tänker alltså mina tillkortakommande som människa. Jag tänker liksom att jag gör så mycket fel varje dag. Jag stänger av så mycket, liksom, jag spelar mina mobilspel för att komma undan ibland, liksom, och man har både hörlurar på och allt annat, och man är inte så där närvarande som man kanske borde vara, och så. Nu har jag precis rest, jag har lovat mig själv att resa klimatsmart, det är liksom ett steg, men min förra resa, det var med flyg, helt ärligt. Så, alltså, jag tänker, hur ska man göra för att komma hela vägen fram? Orkar man hålla ut? Är jag bra nog? Jag tänker så. Och det tycker jag är lite läskigt. Även om det ska vara hoppet då, så tycker jag det är lite läskigt. Så tänker jag, där måste väl ändå Guds nåd också bryta in. Så att det måste gå över allt elände på något sätt. Nej, jag tror också att det skulle kunna vara en tuff text. Och också det här med typ att, alltså, många har ju fått fram liksom, använt de här texterna som har det här budskapet och de här framträdande som är lite hårda då, att Gud på något sätt straffar, att Gud är på något sätt ett makthavare, det finns makt i det hela, och Och att Gud på något sätt skövlar synden rätt så rejält. Och jag tänker att det är inte alls den Gud som jag har i relation med, eller inte heller som den Jesus som ständigt är närvarande i mitt liv och som jag ber och pratar med.
Mm.
Och lika, alltså, och egentligen skulle man kunna tolka, som du säger, att det kommer från våra händer, att det är en konsekvens av oss själva, att vår kärlek svalnar. Så att det är inte alls tydligt, det står inte att Gud är, eller det målar inte upp en tydlig gudsbild, en klar gudsbild, utan den får i så fall tolkas. Mm. Om du skulle ta dig an den här texten, brukar du predika någon gång?
Ja, jag predikar framför konfirmander.
Okej. Men alltså, jag kan ju helt ärligt säga att de söndagar som jag har varit och lyssnat på predikningar som har den här eskatologiska tonen, så är det väldigt sällan en präst angriper den problematiken. Utan antingen så brukar man ta någonting annat i texten och slå ner på, eller temat så. Hur skulle du göra om du fick och så du skulle predika för konfirmander? Då pratar vi 14- och 15-åringar.
När jag predikar framför dem så brukar jag försöka koppla det till saker som de kan relatera till. Och i den här texten hade jag nog valt att predika om det här med falska profeter och att, men som vi pratade innan om makthavare, att idag är det lite att man väljer mellan att, eller vem man står bakom, om man står bakom en makthavare eller om man står bakom Gud eller om man står bakom både och, eller vad det är i sitt liv som man väljer att stå bakom.
Så du menar att den här texten också kan göra en skillnad för oss här och nu idag?
Ja, absolut. Det tror jag.
Det är spännande. Hur ska du göra på söndag? Ska du gå på någon gudstjänst och höra den här evangelietexten läggas ut av någon förkunnare?
Ja, det ska jag försöka göra.
Går du på någon speciellt ställe? Får man fråga det?
Ja, jag brukar gå i domkyrkan i Lund.
Okej. Det är ju lite spännande, för då får du ju också en visuell bild, tänker jag. För i högkoret i Lunds domkyrka så finns ju den här mosaikbilden av Jesus återkomst. Mm. Som också är liksom kopplat. Så du får både liksom ut evangelietexten, utläggning om det, och du får den bildmässigt. Det är inte dåligt. En sån här söndag. Jag ska själv gå i min hemförsamling i Landskrona, tänkte jag, och fira gudstjänst. Så vi får väl sammanstråla sen kanske och prata om de här prata vidare om texten. Vi här på Tolkning pågår vill tacka er lyssnare för att ni har varit med oss och reste igenom den här texten när vi börjar närma oss kyrkoårets slut. Och ja, vi får önska alla en jättetrevlig vecka där ni själva får fundera på den yttersta tiden. Har den kommit? Har den varit alltid? Kommer den att komma? Vad är den yttersta tiden? Så från oss så önskar vi alla en trevlig vecka. Ha det gott!
Hej då.
Hej hej.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat, och om du har tyckt om det du har hört så får du hemskt gärna gilla oss på Facebook och dela i dina sociala medier. Lyssna kan du göra på iTunes och Acast, och vi har också en hemsida där kan du hitta alla våra avsnitt som vi har spelat in tidigare och också de som komma skall. Hemsidan hittar du om du bara söker i valfritt sökfält Tolkning pågår, så är det första som kommer upp där. På återhörande.